Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspodden with Alexander Perleros.
Nu får vi lyssna in ett extremt spännande avsnitt med ingen mindre Stefan Krakowski, som är en av de absolut första i världen att personligen djupintervjua en rad incelmän som berätta om sina liv för honom och sina absolut innersta tankar. Alltså, han gick in under falsk identitet och infiltrerade den här incel-rörelsen och får reda på hur det har påverkat honom, hur det påverkar hans roll som man. Nu lyssnar vi in Stefan Krakowski om den ofrivilliga mannen i celibat och en mansroll i kris.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Stefan Krakowski.
Tack så mycket.
Någonstans vill jag säga incelmästaren, men det kändes bara fel när jag tänkte det, så det kan jag inte säga.
Nej, det blir lite konstigt.
Det blir konstigt.
Ja, det blir konstigt.
Psykiatriker kan man i alla fall säga.
Ja, det kan man göra.
Forskare inom incelrörelsen kan man också
säga. Nej, det skulle jag inte säga. Skribent och författare. Mm. Jag skulle nästan säga författare, skribent och psykiater i den ordningen. Därför att jag sysslar mest med att skriva och göra andra projekt. Och ibland så går jag in och jobbar kliniskt också.
Fast du är ju en av dem i världen som har intervjuat mest incelpersoner. Och då är det en typ av, alltså vad jag ser, vad är forskning för något? Men att man sätter sig in i det, intervjuar extremt mycket människor, tar åt sig jättemycket kunskap i det och sprider det. Mm. Vad är forskning om inte det?
Vanligtvis om man skulle forska så skulle man kanske designa det som ett forskningsprojekt. Utformas som det. Jag har ju valt att istället utforma som en reportagebok. där jag liksom tar med läsaren eller lyssnaren på det här äventyret på något vis, att jag gläntar på en dörr till en värld som få nästan ingen har känt till tidigare. Men det är klart att hade jag velat så hade jag kunnat omvandla det här på något vis till ett, eller börja det hela som ett forskningsprojekt. Men är det ett forskningsprojekt så betyder det att man skulle ha publicerat det i facktidskrifter, då hade det liksom inte blivit allmän kännedom på samma sätt. Och jag gillar ju den här formen, reportageformen, där jag på något vis förutsättningslöst undersöker någonting. Inte ta ställning, inte på något vis vill driva någon politisk tes eller så, utan efter bästa möjliga förmåga vill berätta att det här har jag gjort och det här har de här människorna berättat för mig.
Så av allting man kan göra, skulle inte du kunna berätta hur allting började och hur du kom in på det här?
Ja, jag har ju intresserat mig väldigt tidigt för liksom extremism och våldsbejakande extremism, och det har ju väl kanske mest handlat om våldsbejakande islamism tidigare. Jag har en bakgrund, jag har pluggat politisk extremism och jobbat på Försvarshögskolan en sväng, jobbat på Försvarshögkvarteret. Så det här intresserade mig, och jag liksom började för ett antal år sedan, så började man ju höra talas om det här med incels mer och mer. Och speciellt 2014 så smällde det ordentligt när en kille vid namn Elliot Rodger utförde terrordåd. Han var ju en incel och la upp ett manifest och hade skrivit ganska extensivt om det här. Nästan en sorts memoarbok i kort form kan man ju säga. Där han beskriver precis allting, barndom, ungdom, uppväxt och hur ingen tjej ville ha honom och så vidare. Och hur han skulle hämnas. Och det gjorde han med besked genom att köra över och skjuta ihjäl kanske 10-11 personer, mest kvinnor då, som han riktade in sig på. Och då skulle säga att han satte nog det här begreppet incel på kartan på ett väldigt tydligt sätt. Och sen kom det ju liksom efter det efterföljare som hyllade honom och som ville göra samma sak, som hörsammade den här incel rebellion. Han vill liksom att rise up, vi ska minsann ge tillbaka, vi som inte får någon kvinna. Så när det här började koka liksom, och så började dyka upp artiklar och i tidningar, och en del var väldigt tvärsäkra på vad det handlade om, men när man tittade lite noggrant efter så visade sig, jag slog fast att, men det är ju ingen som har pratat med de här egentligen, det är ju ingen som har träffat dem, eller kanske enstaka, någon enstaka trädde fram och sådär, men det var ju liksom ingenting att gå på, utan det var mer spekulationer och sådär. Och då skrev jag en längre artikel, en essä för Kvartal, en tidskrift som blev väldigt uppmärksammad, och sen så började saker att hända, så tänkte jag att okej, det skulle vara intressant att kunna skriva en bok, men ska jag göra det, då är ett villkor att jag måste få kontakt med dem. Jag måste träffa dem personligen, jag måste fråga dem, hur tänker ni, hur lever ni, varför gör ni det här, och hur, vad har ni för åsikter och så vidare. Och jag trodde inte att jag skulle lyckas med det. Men jag satte igång, och sakta men säkert så blev det som en sorts, ja du vet, som en snöboll som blir större och större, och så blir det till sist en lavin. För det finns ett sånt uppdämt behov i den här gruppen att få berätta om sin situation. Och så kände de sig orättvis behandlade av media. Där det på något vis bara, antingen har man liksom bagatelliserat det hela och sagt att ja, men ryck upp er, skaffa er en hobby. Det här med tjejer är inte så viktigt. Eller så har man sagt att ja, men det här är terrorister och kvinnohatare och psykopater hela bunten. Och ingen av de här bilderna stämmer ju riktigt. Det är betydligt mer komplext än så. Mm. Så det var så jag började. Jo, och sen var det naturligtvis så att jag faktiskt stötte på en incel helt av en slump. Och det var, jag kan då säga att de som jag har träffat intervjuat, ingen av dem har varit mina patienter naturligtvis. Det är för det har varit vissa som har utgått från det. Så är det naturligtvis inte. Men det började faktiskt med en ung kille som var patient, som sökte för helt andra saker på akut inom psykiatrin. Och han visade sig vara en incel. Inte att han förklarade sig var det, utan hans åsikter, hans sätt att leva och så vidare, gjorde att det blev på något vis en bekräftelse för mig att här borde jag nysta vidare i Jag blev helt enkelt nyfiken efter det mötet med honom. Men han var radikaliserad och farlig och hade planer på att döda folk. Så,
vad sa han för åsikter? Var det här första mötet med honom?
Ja, det var mitt första möte i verkliga livet med en incelperson. Och,
så att du satt inne på din mottagning då, som psykiatriker?
Nej, det var på en akutmottagning på ett sjukhus.
Okej.
Och då i det läget så hade jag inget annat val än att kontakta Säpo. För att det här var så pass allvarligt och så avancerade planer. Så att det var på något vis för mig en startskottet på att gräva vidare i det här.
Skulle du bara kunna förklara, du sitter inne på det här sjukhuset och som psykiatriker och ditt jobb då, det är att prata med folk som är det är en akutmottagning, så att då är det i väldigt farlig grad, alltså sådana som kanske ska begå självmord eller har försökt begå självmord men man har tagit in dem på akutmottagningen, antar jag då, för att säga för rätta mig om jag har fel, och då kom han in då.
Det var alltså en akutmottagning, men det fanns också i anslutning till det så finns det en akut intagningsavdelning där man läggs in kanske för något dygn bara. Om man anses vara så pass svårt sjuk eller sånt behov av akut vård. Och han tillhörde dem. Egentligen så tillhörde han ju inte dem för att han hade sökt för väldigt bagatellartade saker, men på något vis hade man ändå ansett att han bör läggas in för natten för observation. Så att när jag skulle prata med honom morgonen efter, då förväntade jag mig inte att någonting speciellt skulle komma fram som skulle motivera en fortsatt vistelse för hans del. Men vi började prata och ju mer vi pratade desto mer luftade han sina åsikter och sina planer för mig. Han led inte av någon psykisk allvarlig sjukdom, men han hade idéer och planer som var så pass uppseendeväckande och så pass obehagliga och farliga, så att det gjorde att jag var tvungen att vidta de här åtgärderna.
Vad skulle han göra för någonting?
Han skulle han hade planer på att ta livet av folk, speciellt ledande politiker.
Oj. Och vad var anledningen till att han kände så hat mot politikerna?
Hans resonemang stämde ju väl överens med de mest våldsbejakande incelmännen, och det handlade naturligtvis om att han led av dels hade han aldrig haft någon relation med någon kvinna överhuvudtaget. Han hade också radikala högerextrema idéer, vilket inte heller är ovanligt hos de våldsbejakande, den gruppen våldsbejakande incel, som för övrigt är en väldigt liten grupp. Alltså det är viktigt att betona hela tiden att de våldsbejakande, speciellt de som besluts att gå från ord till handling, det är en väldigt liten del av en stor grupp människor som absolut inte har såna här planer eller idéer. Men han hade det, och han hade högerextrema idéer. Det handlade om invandrare, det handlade om minoriteter, det handlade om att leva i ofrivillig ensamhet, en sorts toxisk mix som man stöter på hos den här lilla gruppen incels. Och som jag sen, när jag jobbade undercover, kanske kan komma tillbaka till det, jag jobbade undercover för boken där jag ville komma så nära de här våldsbejakande incelmännen som möjligt. Och då stötte jag ju också på de här resonemangen.
Okej, så att du satt där och bara hörde då att han ville mörda politiker och bara så här, oj, det här var nog mer än vad jag förväntade mig efter morgonkaffet.
Ja, ungefär så, kan man säga.
Och när jag också har läst din bok och kollat så känns det som att mycket av det de berättar är ingenting de bara råkar ta just då. Det här är någonting som man har tänkt på ganska mycket och kanske har väldigt detaljerade planer på. Och man har analyserat det och man har liksom gjort ett stort jobb på att göra det här ordentligt i sin tankeverksamhet.
Ja, det där är intressant därför att det är samma sak med de här skoldåden vi har sett nu på sistone i Sverige. Där jag för övrigt är väldigt, väldigt orolig för framtiden när det gäller svenska skolor. Och risken att inträffa någonting där igen. Det är faktiskt sant att alla de här, tittar man på de här incel-relaterade terrorattentaten, oavsett om vi liksom var någonstans i världen vi tittar. Och det här gäller för övrigt andra terrorattentat också med andra förtecken, behöver inte vara incels, så är det ofta välplanerat. Det här är någonting man har planerat och tänkt på i månader, kanske år till och med. Det är ingenting, det är inte så att det är en impulshandling. Man googlar, man skriver, man kollar upp fakta, man ruvar på det här och sen kan det vara någon livshändelse som gör att man triggas och verkligen bestämmer sig för att begå det här brottet, det här dådet.
Vad hände efter det här mötet då? Vad kände du för känsla då?
Jag blev som sagt nyfiken och jag beslutade mig för att försöka gå tillväga på två sätt. Det ena var att under eget namn på något vis försöka etablera kontakt med så många incelmän som möjligt. Och det gjorde jag via... Och det finns liksom inga specifika svenska incelsajter egentligen, utan de håller mest, väldigt många håller till på Flashback. Och även om jag drog mig för det där i det längsta, det är inte populärt stället direkt för mig. Men jag gjorde ändå det öppet och tänkte att, och sa som det var, jag vill skriva en bok om det här och jag vill intervjua incels. Och till min förvåning så började komma in svar ganska snabbt. Men jag stängdes ju av, som jag beskrev, både i mitt sommarprogram och i boken. Jag stängdes ju av ganska kvickt efter något dygn eller två. Men då hade jag redan hunnit etablera kontakt eller fått svar från kanske 5-6 stycken. Och sen så hade jag börjat förekomma mer och mer i media så att man visste på något vis vem jag var och man hade på något vis gjort en bedömning att ja, men den här killen verkar schysst. Han är liksom ute efter att skriva om oss på ett så liksom fair sätt som möjligt.
Och ungefär i det här skedet så bestämmer du för att nu vill jag prata med ännu fler och du vill lära dig ännu mera. Så att du... letar upp olika forum över nätet, över världen?
Ja, det andra, jag ville ju komma åt de som var våldsbejakande och var mer, hade radikaliserats på ett annat sätt. Och då valde jag till sist ut en community som en nordamerikansk community där jag ansökte om medlemskap. Och för att göra det så måste man göra en levnadsbeskrivning och berätta om sig själv. Och det gjorde jag, antagen identitet, falsk identitet. Och fick nej, därför att man tyckte inte att jag var tillräckligt detaljerad i min levnadsbeskrivning. Så då fick jag göra om det, jag fick en chans till och då skrev jag mer. Då var jag en 28-årig kille som bodde hemma fortfarande, aldrig hade haft en tjej, självmordstanken. Så jag försökte utforma en bild som stämde väl överens med den liksom, genomsnittliga incelmannen. Och då blev det klartecken så kunde jag komma in. Men det var ju på något vis... Och jag levde ju så. Jag levt två parallella liv på något vis. På dagarna så skrev jag eller jobbade, gjorde olika andra saker. Och sen när skymningen föll så blev jag en incel som satt framför datorn och chattade och etablerade privata kontakter och... var med olika grupper på den här communityn. Och det var ju ett och ett halvt år ungefär som jag höll på med det här.
Vi kan göra så här att vi kan läsa på din första, eller vi kan lyssna här på din första post som du gjorde i den här gruppen.
Ja.
Men det blev ingen bra början och jag höll på att bli utkastad innan mitt medlemskap ens hade börjat. Jag var för ivrig och för dåligt påläst. Mitt första meddelande innehöll en allmän vädjan om stöd i en svår situation och det tog bara några minuter innan en handfull medlemmar drog ned mina digitala byxor och krävde att jag skulle kastas ut från sajten. De kunde lukta sig till en inkräktare och bedragare på många mils avstånd. Jag anklagades för att vara journalist eller bloggare och sakna trovärdighet. Jag drog mig tillbaka och började studera sajtens trafik mer ingående. Det fanns så många koder, förkortningar och begrepp som jag inte hade en aning om och som jag började plugga in. Ibland kunde en mening bara innehålla ett eller två ord som jag förstod. Resten var fullständigt obegripligt. Jag fick sätta mig på skolbänken igen och plugga glosor. Man måste helt enkelt lära sig språket och jargongen om man vill förstå subkulturen som incels vistas i på nätet.
Hur gick det här då? Hur gick det när du postade den här? Hur kändes det?
Det höll på att gå åt helvete. Därför att... jag hade... det tog inte lång tid innan de sa, men det här är en fake, det här är en någon som är journalist eller någon som vill skriva en bok eller en blogg. För att det var, de tyckte väl att jag var för mesig och att jag beskrev mig själv som en kille med medel, liksom ett genomsnittligt utseende. Ett okej utseende. Och det är ju ingen som beskriver sig som det, utan jag menar, här snygghetsidealet, skönhetsidealet finns ju, det är ju utseendefixeringen i den här gruppen är ju, det är nästan allt det går ut på. Är man ful så har man inte en chans i livet. Därför att utseendet betyder allt för tjejer. Det är så man ser på det hela. Och jag hade på något vis i tonen, i ordvalet och i sättet att uttrycka mig så hade jag på något vis avslöjat mig. Så jag trodde att det var adjöss nu med mig, att jag inte skulle få fortsätta, men jag kunde hålla mig kvar ändå. Men det gjorde att jag drog mig tillbaka några veckor och började framför allt att sätta mig in i terminologin och vokabulär, sättet de liksom uttrycker sig på. Det här är ju en subkultur, ett helt annat språk egentligen, som jag inte behärskade. Så det satte jag mig in i, och sen efter några veckor så gick jag tillbaka och då hade jag lärt mig min läxa på något vis, i dubbel bemärkelse. Så då kunde jag kommunicera på samma sätt som de kunde. Och så. Men det är ju svårt, det är en balansgång, därför att jag menar, vissa inlägg vill man ju på något vis bemöta, och man kan ju inte visa sig för stöttande och för empatisk, för då blir man avslöjad på en gång. Då liksom blows your cover. Då kan man liksom inte fortsätta med det där. Då hade det liksom inte blivit någonting. Därför att det är ju fruktansvärda människoöden man möter, och folk berättar om sin vardag inför hela gruppen, så att säga. De delar med sig av det här, och ibland så är det någon som loggar ut. Det vill säga, nu har man beslutat sig för att ta sitt liv, och då på något vis kickar ju min yrkesroll in på något vis. Det är någonting som jag nästan kan möta dagligen, folk som har försökt eller avser att ta sitt liv, och då vill man ju förhindra det till varje pris. Och i det här läget så var det ju fortfarande anonymitet, både från min sida men också från den som la det här inlägget. Och jag försökte ju ibland gå in och försöka etablera en privat kontakt och på något vis ändå. Åtminstone om man kunde etablera en privat kontakt kunde man åtminstone uttrycka sig mer fritt. Bara vi två, så att säga. Så att det var en svår balansgång på något vis. Och det är väldigt toxiskt. Hela den här communityn är ju väldigt toxisk också. Det är väldigt mycket rasism och det är mycket kvinnoförakt och kvinnohat och så vidare. Så.
Minns du något läge som någon skrev då att den kommer att... Den sa liksom hej då till alla vännerna i gruppen. Och kanske någon som du till och med har skaffat en typ av relation med under alla de här timmarna.
Ja, det var några stycken till och med som sa det, och i vissa fall lyckades jag kanske etablera en privat kontakt, men jag fick aldrig något svar. Och av samtliga de fall som där jag såg att någon hade på något, att de sa att de tänkte avsluta allting, när jag följde upp det så var det ingen som hade kommit tillbaka till communityn. Så att det går nog inte att utesluta att en och annan faktiskt fullföljde de här planerna, tyvärr.
Och vad var ofta planerna, och vad skrev de?
De skrev att de tänkte ta sitt liv, att de inte orkar med det här längre. Och ibland så kunde de berätta att de tänkte ta en överdos, eller att de tänkte hänga sig, eller att de tänkte avsluta det hela på ett annat sätt. Så det var lite olika. Men det var svårt. Det var svårt för mig. Och reaktionen från de andra var ibland att nej, men gör inte det, det är ingen idé. Men vissa sa lycka till och ett bra beslut, jag tänker göra samma sak inom ett år eller sådär.
Så är det sant?
Ja, det var den vanligaste reaktionen skulle jag nog säga.
Oj, så de till och med stöttade varandra att fullfölja?
Ja, visst.
det är så starkt att du vågar bryta ur från det här livet. Du har berättat hur du mått, hur dåligt du har haft det.
Ja, därför att det här är ju, för dem är ju det här, de betraktar det här som irreversibelt, det är deras öde. De kan inte ändra på det här, det är så kallade black pill som man talar om, svarta pillret som gör att det inte finns någon återvändo helt enkelt.
Berätta hur en incel-person ser livet.
Han ser livet som att han har dragit en nitlott i det här genetiska lotteriet. Han har fått så att säga fel föräldrar enligt honom. Och han är utrustad med ett så ofördelaktigt utseende så att han inte har en chans att överhuvudtaget få en tjej och bilda familj och leva ett normalt liv. Och vad han än skulle göra så kommer ingenting att funka. Det är de som har den absolut svartaste synen. Sen finns det de som håller med om det här men fortfarande tror att med en plastikoperation eller med tätare gymbesök och så vidare så kan man förändra sin situation. Men allt landar ju på samma fläck egentligen, att det handlar om utseendet egentligen.
Och då finns det ju en grej som kallas LMS. Vad är det för något?
Looks, money and status. Ja, looks är ju då utseendet. Det är det man absolut det mest fördelaktiga, det bästa man kan ha med sig så att säga. Money kan ju kompensera, det vill säga om man inte har ett fördelaktigt utseende. Så om man har mycket pengar så kan man ju ändå få tjejer så att säga, men det här är ju liksom tjejer som är tillsammans med en på grund av pengarna. Och status har ju att göra med också att man har en hög status i samhället. Det går kanske löper i varandra det här lite grann med money and status. Men resonemanget hos Insys är att även om en kille som då enligt deras åsikt är ful så att säga, men har pengar och status, då kan han säkert få kvinnor. Men när de väl har etablerat det här och kunnat liksom pumpa ur honom pengarna på något vis, så fort de hittar en snygg kille som vill ha dem, då kommer de att göra slut med honom och bli tillsammans med den här snygga killen. Det är så man resonerar. Det är väldigt vanligt resonemang.
Okej, så de känner sig svikna av livet?
Ja, det gör de. Det är ett extremt utseendefixerat hela resonemanget. Extremt utseendefixerat. Och det vilar på den här, skulle jag säga, falska övertygelsen att kvinnor bara går på utseendet. En kille kan vara hur korkad som helst, bete sig hur illa som helst. Om man är snygg så kommer man alltid att få tjejer ändå.
Du som har träffat hundratals incels, finns det någonting som är liksom generaliserande för dem? Är de extremt fula eller är det mer att de intalar sig själva att de är extremt fula? Eller är det extremt fula från normen eller har de gjort sig själva?
Nej, de har ett fullt normalt utseende. Men det är oftast andra saker, faktorer som spelar in. Det här är ju extremt, de lever extremt isolerade socialt. Det finns en överrepresentation av neuropsykiatrisk problematik, Asperger till exempel. Vi har ingen officiell statistik, men tittar man på liksom de här interna opinionsundersökningarna som vissa incel-sajter har gjort bland sina egna medlemmar, då anger ungefär ungefär en tredjedel att de har en autismdiagnos. Inte att de tror att de är det, utan de har fått den diagnosen, så att det är en väldigt hög andel. Och det är klart att det spelar in, därför att har man den typen av Asperger, den handikappande formen av Asperger, då har man ju svårt att förhålla sig till omgivningen överhuvudtaget. Svårt med sociala interaktioner, svårt att på något vis få kontakt både med män och kvinnor egentligen. Om man dessutom tillbringar nästan all sin vakna tid framför datorskärmen, då har man ju på något vis, ja, det blir en ond cirkel på något vis. När man gör ett försök, vissa av dem har beskrivit för mig hur man har gjort försök att närma sig tjejer och så vidare och blivit avvisade. Och som de själv säger också förlöjligade, och då drar man sig undan så att man, vissa har personligheter som gör att de kanske har svårt att etablera kontakter, men det finns också andra jag träffat som är väldigt extroverta, en kille som är student och som deltar i olika aktiviteter som jag träffade, glad, utåtriktad, helt normalt utseende, absolut inga problem. han lyckas ändå inte få till det. Han lever också i, inte i ofrivillig ensamhet, men i ofrivilligt celibat. Det är det som incel står för egentligen. Så det finns hela skalan här egentligen. Men de gemensamma nämnarna, det är att den här sociala isoleringen, ofta mobbing i skolan, helt avsaknad av sexuell erfarenhet, oftast. Och väldigt ofta kan det också handla om just någon diagnos som gör att det kan bli extra svårt att ta kontakt.
Och jag vet också att en del köper prostituerade.
Ja, alltså påfallande få skulle jag säga. Man skulle ju kunna tro kanske att i en sista desperat åtgärd så gör de det. Men det är ganska, alltså en majoritet gör inte det. Oavsett om jag har talat med de svenska incelmännen eller de haft kontakt med de utländska. De svenska berättar att jo, vissa har gjort det en gång. För att bara få uppleva sex. Därför att det var det enda sättet, säger de. Enstaka gör det regelbundet. Dock inte i Sverige, utan de kan åka iväg kanske till Köpenhamn eller så. Mm. Men de flesta, en överväldigande majoritet säger att det gör de inte. Dels därför att det är förbjudet. Men den viktigaste anledningen, både när man talar med svenska och med utländska incelmän, det är att det skulle liksom inte lösa problemet, därför att det handlar egentligen inte bara om sex, utan det handlar om att få uppleva en normal relation. Mm. Att kunna få sex på det, liksom, på det naturliga sättet. Och att gå till en prostituerad, det är på något vis en sorts bekräftelse på att man är en loser, att man inte kan få sex på det vanliga sättet, utan att man måste betala för det. Så av den anledningen så är det här ingen lösning för de absolut flesta, skulle jag säga.
Nej. Skulle du kunna berätta om ett eller två av dina mest liksom, speciella incelmöten som du har haft som kanske berörde mest?
Ja, en som jag träffade flera gånger egentligen som var en rörande historia. Det är den som jag kallar för Magnus i boken, som på något vis blev... Han hade haft en kort relation på några veckor med en kvinna. Och där var för kanske, nu måste det vara 15-16 år sedan. Han är ungefär 33-34 någonting. Och han har... Sen den tjejen gjorde slut med honom, han vet inte varför fortfarande, och det tog bara slut. Och han fungerar inte sedan dess. Det är en smart kille. Helt normalt, återigen normalt utseende. Har försökt ta sig fram, pluggat lite på universitet, men det har inte gått. Han jobbar på ett lager. Och har perioder när han mår fruktansvärt dåligt. Och då kommer de här tankarna på att döda kvinnor, att han känner ett fruktansvärt hat mot dem. Men han vågar inte överhuvudtaget försöka igen, därför att det som hände för 15, 13, 14, 15 år sedan sitter så djupt i honom så att han börjar gråta när han pratar om det här. Varje gång vi kom in på det här så började han gråta. Han ser liksom ingen väg ut ur det hela. Jag beskriver ett annat öde också med en kille som en nordamerikansk kille som berättar att han var på ett läkarbesök. Han hade sånt här något utslag eller något födelsemärke i nacken. Han hade en manlig läkare som han träffade. Och så åkte han dit på avtalad tid en dag, och då var den här läkaren, den ordinarie läkaren var inte i tjänst, utan det var en kvinna, en yngre läkare, en kvinna som vikarierade, som fanns där istället. Så att hon började lägga hade inga handskar på sig, utan hon liksom kände på den här fällsmärket i nacken. Och det var första gången, den här killen var i början på 20-årsåldern, det var första gången någon kvinna överhuvudtaget berörde honom med en hand, någon typ av fysisk beröring. Och han beskriver hur han fick stånd och samtidigt kände en sån förtvivlan och sa att det här var så fantastiskt, det var så skönt att någon tog på honom överhuvudtaget. Mm. Men han kunde inte sitta kvar, utan han bara rafsade åt sig ytterkläderna och sprang ut från rummet och körde, tog bilen hem igen och grät hela vägen hem, och sen la han sig på sängen och grät. Och han har inte kunnat glömma det här. Det här hände för 6 år sedan och han har ändå inte glömt den här upplevelsen. Och han förstod att det här var första och sista gången någon kvinna överhuvudtaget skulle röra vid honom.
Oj.
Så att sånt här berör ju naturligtvis. Det är så här det är.
Att det är en helt annan nivå. Då fattar man ju att det är, om man reagerar så starkt och känner den frustrationen och tillägnar sig otroligt många timmar och tänka på det där, då kan ju det verkligen äta upp det inifrån.
Ja, så det handlar ju om mänskliga relationer. Man vill ha mänsklig fysisk beröring, mänsklig kontakt. Det som vi alla vill egentligen. Och det här är liksom vad det hela handlar om. Det är ju så. Och det här är en grupp som känner att de är i ett hopplöst underläge som de inte kan ta sig ur. Och det finns liksom inget hopp, enligt deras sätt att se.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Din pappa verkar du ha en del ångest också.
Ja, min pappa var inte incel, kan man lugnt säga. Det var han inte, men han hade ju upplevt saker och ting i sitt liv. Ett krig som gjorde att han stred. Han var en ung polsk officer som stred och blev sårad under kriget i kampen mot nazismen. Och det är klart att alla som har gått igenom krig och krigstrauman av det här slaget, det är ju någonting som sätter sina spår på olika vis i livet. Så är det ju.
Vid ett läge, när jag lyssnade på dig, så var det en otroligt liksom hemsk historia som man bara kunde få bilder av själv när han sitter på en lastbil. Skulle du kunna berätta den?
Ja, det gick ju ganska snabbt i Polen. Det tog några veckor innan Polen kapitulerade. Och det var ju upptakten till andra världskriget. 1 september 1939 när tyskarna gick in. Han och några andra var tillfångatagna, polska soldater, på en lastbil som tyskarna körde och bevakade. Och så man skulle transportera dem till ett krigsfångläger, och på vägen efter ett tag så stannade lastbilen och ett underbefäl gav order om att halva styrkan av de tillfångatagna polska soldaterna skulle hoppa av lastbilen. Och min pappa gjorde en ansats att resa sig upp, och hans kollega bredvid armen på hans axel och väste att sitt, till min pappa att sitt kvar. Reste inte upp, gör inte det. Men halva styrkan gick av och de gick några meter ut på en äng. Och efter bara några meter så uppmanades de att ställa upp på rad. Tyskarna uppmanade de polska soldaterna att ställa upp på en rad. Och sen öppnade tyskarna eld. Och dödade allihopa inför ögonen på de kvarvarande på lastbilen. Wow. Så...
Satan alltså.
Men det var ju andra saker också att han när han ledde sitt kompani och det var de här ideliga tyska störtbombarna som gör sådana här flyganfall som man hade sett på olika krigsfilmer. Man kastar sig platt på marken och de här tjutande Messerschmitt-planen som kommer så nära, de flyger liksom och har de här sirener på för att injaga skräck i motståndarna. Och då kom ju kulsprute eld och då kastade man sig på marken och sen avancerade man vidare eller retirerade snarare. Och vid något tillfälle så när sergeanten sa till folk att resa sig upp och avancera, då reste de sig inte upp kanske en tredjedel. Och han gick omkring och sparkade på dem upp mer tills man insåg att de var döda. De hade blivit dödade när de låg där av den här piloten. Så det var många sådana upplevelser. Och det här är inga unika historier på något vis. Alla som var med vid olika fronter var med på ett eller annat vis på detta. Men att växa upp med en pappa som på det här viset var traumatiserad, men också det fanns annan problematik med också i spel. Det är klart att det här var, och att vara ensam barn dessutom, det gjorde ju att det blev väldigt, väldigt, det var en annorlunda uppväxt på något vis. Det fanns liksom det kändes som att växa upp i en bubbla hemma och i en svensk verklighet utanför på något vis.
Man pratar ju om att ensamheten är farligare än att röka, eller kan jämföras med att röka 15 cigaretter per dag. Vilket också ger ett mått på att ensamhet är väldigt, väldigt farligt för en människa som är ett flockdjur och gjorda för att vara med andra. Kan du berätta lite om ensamheten? För det är ju någonting också som alla som är deprimerade, de flesta i alla fall, känner av och framförallt också incel-folket.
Ja, ensamheten är ju ett stort samhällsproblem. Sverige är unikt på det sättet skulle jag nog säga att vi har ju flest ensamhushåll i världen, tror jag. Jag tror att det är 40% i landet och i Stockholm kanske är 60% som lever i ensamhushåll. Därmed är inte sagt att alla de är olyckliga eller inte trivs med att bo ensamma. Men det är ändå ganska extremt för ett land att det är så. Så att men det finns en ensamhetsproblematik och man möter den här på olika sätt. Jag möter den när jag jobbar faktiskt kliniskt som psykiater, som läkare på sjukhus. Att väldigt många som söker anger andra skäl. Men i själva verket så handlar det väldigt ofta om en ensamhetsproblematik. Och det framgår ganska snabbt. Och det är ju naturligtvis jättetragiskt att folk blir patienter och vill tillbringa så mycket tid som möjligt på en psykiatrisk avdelning därför att ensamheten avskräcker, är så plågsam hemma så att man hellre är på en sjukhusavdelning än att vara hemma. Och det här är en realitet. Och tittar man, om man ska titta på könsskillnader så är det här välkänt att män, allt fler män anger att de inte har en nära vän. Jag tror att den siffra som jag tar upp i boken, jag tror att var femte man säger att de inte har någon god vän. Och det här ökar med stigande ålder. Kvinnor och tjejer är bättre på att upprätthålla ett socialt nätverk, att ha väninnor och någon att prata med. Sen har vi det här också att män ofta har dels svårare kanske att uttrycka känslor. Och det här låter som en klisché, jag vet det. Och det gäller verkligen inte alla. Men jag tror att det ändå är en realitet om man ser till... åtminstone när man ser till inom vården, inom psykiatrin, att män söker ju inte alls lika ofta som kvinnor för psykiska besvär. Därför att det är fortfarande skambelagt hos män. Och tittar man på självmordssiffrorna så är det fortfarande så att en överväldigande majoritet av de som tar livet av sig i Sverige är män. Det handlar om kanske om 70%. Och så har det varit under ganska lång tid. Så ensamheten är ett stort problem i samhället. Och kommer det ett förslag om att man ska inrätta en ministerpost som där finns en del, åtminstone ingår att ta itu med ensamhetsproblematiken i samhället, så skulle jag välkomna det verkligen.
Vad har du själv för tankar då? Om det är som man lyssnar på det här nu, man känner igen sig i, eller vet vad vi skulle kunna göra innan? Skulle du kunna dra några saker? Om man skulle kunna dra en typ av lista som gör att man skulle kvala in på som en incelperson?
Ja, alltså väldigt många, det här med incel är ju ganska, jag kan säga så här för att krångla till lite grann, definitionen på en incel är ju inte helt lätt. Därför att, och det är ju så att vissa som definierar sig som incels är ju inte det egentligen, och vissa som inte vill kännas vid uttrycket är det. Så att, det är också en annan viktig sak här, att det här är ju ett globalt fenomen, det här med att leva i ofrivilligt celibat. Jag nämner också i boken, kanske i sommarprogrammet också, att tittar man på mansöverskottet, alltså de som sannolikt aldrig kommer hitta en partner och kunna bilda familj, i Indien och Kina så är det 70 miljoner. Så 70 miljoner män, det är det mansöverskott som finns i de här länderna. Och ett mansöverskott i ett samhälle, oavsett vilket samhälle vi talar om, det är aldrig en bra idé i de yngre åldersgrupperna, för att det leder ofta till politisk extremism, det leder till kriminalitet och inte minst till övergrepp på kvinnor. Det ser vi ju i både Kina och Indien, bland annat. Så det här med incels är ju en, jag är mån om att understryka, det här är ju liksom en del i en större problematik. Det handlar om ett mansöverskott, det handlar om sjunkande skolresultat för pojkarna i skolan. Det här är ju en debatt som ständigt kokar på något vis som är aktuell. Och vi har haft problem med sjunkande skolresultat för pojkarna i skolan. Där måste man ju gå in och göra någonting. Så, men det finns, liksom having said that, så finns det vissa gemensamma nämnare, tycker jag, när det gäller hur man ska definiera en incel. Och det är lite grann vi är inne på tidigare. Det handlar om en oförmåga att etablera en relation med en kvinna, romantisk och eller sexuell. En social isolering och en, ska vi säga, också ofta en personlighet eller en neuropsykiatrisk diagnos som gör att det blir ännu värre, ännu svårare att etablera en kontakt egentligen. Det skulle jag säga är det. De gemensamma nämnarna, helt enkelt.
Vad tycker du man ska göra om man känner sig väldigt ensam nu och lyssnar på det?
Jag tycker det är jätteviktigt att söka hjälp. Jag tror att den första hjälpen är, jag tycker inte man behöver söka akut på psykiatrin. Utan jag tror att den viktigaste första saken man ska göra är att man kontaktar sin vårdcentral, hur trist det här än kan låta. Men faktum är att primärvården är väldigt bra på många vis. Där finns det ju nästan på alla vårdcentraler, för där finns det ju terapeuter där man kan boka tid och få hjälp. Därför att kan man bara få någon, för jag vet att det finns ett enormt behov av att kunna berätta hur man känner sig, hur man lever. Men det gäller att ta den här första kontakten. Och är det på det viset att man har gått in i en depression, man verkligen har en depressionssjukdom, så finns det definitivt hjälp att få. Vi har en situation idag där antidepressiv medicin förskrivs mer än någonsin, och det är naturligtvis inte bra. Vårt dilemma, om vi ska komma in på det här lite snabbt, det är ju att allt för många personer idag, män och kvinnor, får antidepressiv medicin i onödan. Men det finns allt för många som inte får det, som skulle behöva få det. Som går omedicinerade. Så att det gäller på något vis att hitta rätt indikation. Och då är det viktigt att komma ihåg också att vi lever i en tid där fullt normala reaktioner på livshändelser klassas som psykisk sjukdom. Och det är det här jag kämpar emot år efter år. Att vi måste sluta upp och diagnostisera och sjukförklara folk som reagerar fullständigt normalt. Om det blir slut, om killen eller tjejen gör slut, så är det okej att känna sig ledsen och ner och ha mörka tankar. Det är fullt normalt. Om man mister en nära anhörig eller om man har en psykopat till chef, så är det fullt normalt att man känner som man gör. Det är viktigt att understryka det, därför att bara genom att säga det till de här personerna så inger man dem ändå ett visst hopp. Att man normaliserar istället för att liksom medikalisera ett liksom fullständigt normala reaktioner egentligen. Mm. Så känner man sig ensam, så ska man inte sitta där och inte göra någonting, utan man måste faktiskt söka hjälp, och det finns hjälp att få. Det är väldigt, väldigt viktigt.
Du har ju också gjort såna här riktigt sjuka saker. Alltså du
förklarar
dig själv som en väldigt rastlös sökande själ. Skulle du kunna gå in på några av de här extremgrejerna som du har gjort? Som verkligen känns så här som nästan actionfilm.
Ja, jag har gjort många konstiga saker. Jag hade en period och har väl en personlighet som gör att jag åtminstone tidigare sökte mig till saker och ting där jag visste att det fanns en uppenbar fara att det skulle gå åt helvete. Vilket jag men det gjorde det också några gånger. Höll på att gå riktigt åt helvete. Men det var inte så att jag liksom i akt och mening ville avsluta mitt liv på något vis eller ta risk. Men det var ju ett kalkylerat risktagande. Ursäkta. Ett kalkylerat risktagande på något vis, där jag visste att jag nog skulle fixa det hela, men det fanns en uppenbar fara att det också skulle hända saker och ting. Jag hade ju en period där jag var polisläkare, där jag hjälpte alltså polisen med akuta bedömningar av folk som hade blivit nekade asyl, och där man inte ansåg att det var säkert att sätta dem på flyg, vanliga reguljära flyg, som oftast är fallet egentligen, utan det krävdes en specialtransport, och då ville man ibland ha en läkare som fanns med på den här resan. Och vid något tillfälle så var det en asylsökan som skulle flygas tillbaka till Elfenbenskusten i Afrika. Och vi flög i ett privat plan, en Learjet, och det var två poliser, två piloter, jag och den här asylsökande. Och när vi började närma oss målet så såg jag att piloterna började bli oroliga där fram, och de vinkade fram mig. Jag gick fram till dem och så sa att vi har ett problem, sen inne piloten. Vi är tvingade att gå ner här i Niger, som är ett stort afrikanskt land. Annars så kommer vi skjutas ned, säger de. Där, så att vi är illa tvungna att landa här. Och jag berättade det för poliserna, och den här stackars killen som då skulle utvisas, han blev fullständigt panikslagen, för att han visste att det här var inget vanligt land, ingen vanlig regim som hade makten just då. Och det är ett av de farligare länderna i Afrika att befinna sig, med gisslantagande och med olika saker som hände. Så vi var tvungna att landa där igen. Vi landade i öknen i en liten sån här landing strip, en flygplats med ett kontrolltorn. Och när vi hade landat så stod några soldater med dragna vapen, och vi beordrades att hoppa ut, och man förklarade för oss att vi var spioner, att vi skulle avrättas.
Oj.
Det var ett läge när jag kände att jag minns när jag tänkte att jag hade en son som var ganska nyfödd, han var kanske 2-3 år gammal någonting, och jag kände att det här var så jävla onödigt att jag gjorde det här. Det är ett snöpligt sätt liksom att avsluta sitt liv på, och så tänkte jag på något vis att det här kommer. Om det blir nyhetstorka så blir det kanske ett löp. Annars så blir det bara någon notis någonstans. Och mina föräldrar, liksom ende sonen, liksom skjuten i Afrika. Jag tänkte väldigt sådär rationellt. Jag var inte panikslagen, utan bara, nämen. Lite sådär uppgivet, du vet.
Fan vad onödigt.
Ja, fan vad onödigt. Flyga sig med en kista liksom. Och för vad? Det, ja.
Bästa fall flyga sig med en kista. Det är inte säkert att de där är så snälla.
Nej, eller så tänkte jag gisslan situation också. Det är inte heller kul.
Den är nog ingen lek alltså.
Nej, men sitta där. Det är ju de som har suttit där i åratal, just i Niger och i angränsande länder, faktiskt i några år. Och övergå till, konvertera till islam eller vad man gör för någonting. Jag vet faktiskt inte, men det kändes, nej, men det var den förhärskande känslan att nej, det här var jävligt onödigt. Men
vad hände?
Det som hände... Ja, vi fördes till flygplatsbyggnaden och där satt en och överste och sa att de snodde oss på alla pengar vi hade. Ett rån helt enkelt. Och sen så sa han att vi skulle kunna köra er här till huvudstaden några timmar ifrån och så kan ni inkvarteras på ett hotell och så får vi se vad som händer. Och vid det laget så tittade vi på varandra och så sa vi nej, det gör vi inte. Vi vägrade. Och okej, okay. Så att då fick vi gå tillbaka till planet och då hade mörkret började skymma och mörker faller på. Och då sa vi att kan ni vara snälla och slå på belysningen så att vi kan åka? Nej, det skulle kosta $5,000 om vi slår på den belysningen, så det går inte. Så att de ville vänta ut oss helt enkelt. Och vi hade ingen mat, ingen proviant, ingenting. Vi stod där, det var öken. Så det fanns två sovplatser i det här planet och där fick piloterna sova och vi sov i sanden, i ökensanden. Jag, poliserna och den här stackaren, asylsökande. Och sen så gick solen upp och jag minns att vi hade en sån här liten, du vet, sån här liten vinflaska man får på flyg, sån här mini-vinflaska och en halv baguette liksom inslagen i plast. Plastfolie som vi delade på i bästa förmåga och sen så sa vi okej, antingen sätter vi oss i planet, startar, hoppas på det bästa eller också stannar vi och låter tiden gå. Och då enades vi om, nej men vi tar risken, vi sätter oss i planet och flyger härifrån.
Oj.
Och om de öppnar eld så får de väl göra det. Vi gjorde så.
Och vilken risk alltså ändå.
Ja, det var en risk. För de stod ju där och bevakade oss vid byggnaden, kanske 50 meter därifrån ungefär. 100 meter därifrån. Så vi satt oss i planet och slog på motorerna. Och i det ögonblicket när man liksom, motorn bara går igång och så ber man en tyst bön liksom, att det inte ska börja, liksom, kulor ska slå in i flygplanskroppen.
Oj.
Så vi drog på, de drog på motorerna och sen taxade vi ut och flög därifrån utan att någonting hände.
Och såg du om de sprang ut och började dra vapen eller?
Nej, de gjorde ingenting. De gjorde ingenting. Vi hade tur helt enkelt. Det var en sån grej. Och vid ett annat tillfälle så...
Kände du så här när du kom hem då? Borta bra men hemma bäst.
jag minns fortfarande när jag kom hem. Där var min lille son och min dåvarande fru. Och som tittade upp liksom och när jag kom in genom dörren sa, gick det bra? Gick det som planerat eller ungefär någonting sånt frågan, då sa jag ja, inte riktigt men det gick bra till sist. så det var
wow, ja. Vilken grej alltså.
Ja,
och du skulle gå in på en annan sak.
Ja, nej, det blir mycket äventyrshistoria här, men det vid ett annat tillfälle så var det så att jag också en på sån här resa som vi då landade vi i Bangladesh i Dhaka och då höll vi på att bli lynchade bokstavligen. Då var jag fullständigt övertygad om att sista stunden var kommen.
Vad hände för något då?
Vi hade landat i Dhaka i Bangladesh och blivit varnade innan att hålla på hotellet för det var ganska oroligt. Parlamentet var stängt och det var väldigt oroligt i landet. Och det var inte så där jättevanligt att turister kom dit. Det är inget land man turister i direkt. Sådär, och ser... Och det är väldigt mycket det är bara gated communities för de västerlänningar, diplomater och andra som är där, biståndsarbetare. Men vi gick ut ändå, jag och två stycken poliser. Och jag fotade ganska mycket och det var inte så bra att jag gjorde för att först så, och det går ju så snabbt allting, därför att först är det då en, folk kommer efter, fler och fler, och det blir väldigt god stämning och vi pratade och folk liksom skämtar med varandra. Och plötsligt så dök det upp en ung kille som började gå på mig och säga, varför fotar du det här? Du bara försöker ta foto på dåliga saker i mitt land och så vidare. Och då plötsligt vänder stämningen. Det blir plötsligt från en glad folksamling blir det en mobb som bara blir, börjar hetsa och sådär. Och i det ögonblicket så, och vi hade blivit varnade, det hade hänt saker tidigare att folk hade blivit lynchade. Och blivit, alltså det går väldigt, väldigt snabbt när det väl sätter igång. Så,
vad menas med lynchade?
Att man blir ihjälslagen, ihjälsparkad helt enkelt. Och i det läget så, och det gick väldigt, väldigt snabbt. Och vi kände att nu kommer vi kommer inte levande härifrån. För folk började liksom rycka i oss och det började bli mer och mer hätskt. Och i det läget så, och då, det var ingenting planerat, men jag tog tag i den här ledaren på något vis och började krama om honom och säga att nej men, ja, det är inte alls så jag menade, jag är verkligen ledsen, men jag tycker det är så fantastiskt och spännande att vara här och så vidare. Och jag började krama om honom, då kom plötsligt alla kom av sig. Det var liksom så oväntat. Och han vände också och började klappa om mig och så bara kunde vi på något vis avstyra det hela. När vi kom tillbaka, lyckades ta oss tillbaka till hotellet, så minns jag att den ena polisen hade så darriga ben som var tvungen att sätta sig i entrén och ta igen sig. För han trodde att han var helt övertygad om att vi skulle bli dödade inom några minuter bara. Det var sista. Så det har varit flera andra sådana situationer också som där det har varit väldigt nära ögat, faktiskt.
Ja, men något läge var det också, var det inte, försökte göra något värvningsförsök av dig till främmande makt också?
Mm. Jag hjälpte en diplomat från en främmande makt att hoppa av tillsammans med Säpo kring det här. Och det var väldigt nervpåfrestande, därför att jag också svävade i faran, därför att det är ett väldigt aggressivt sinnat land. Och så att jag men jag kände att jag ville göra det här därför att det var angeläget. Och den här jag kom i kontakt med honom på olika vis och jag såg att han skulle återvända till sitt land och han ville inte göra det helst. Så att då deltog jag i den här operationen att hjälpa honom att hoppa av. Men jag vet ju också att det här landet och vissa andra länder drar sig inte för att mörda folk utanför sitt eget territorium om det skulle vara så, om det är nödvändigt, bedöms nödvändigt. Så det var en del i det hela också, apropå att välja olika uppdrag som kanske inte kan alltid sluta lyckligt. Mm. Men sen efter det, det var inte beroende av det här, men sen var det då av olika skäl så försökte amerikanerna att värva mig som informatör. Och det är ingenting
informatör till vad?
Till dem.
Jo, men jag jobbade via till vilket land? Via Sverige?
Ja, alltså det här är ju inte ovanligt att man både från olika länders sida, USA och Ryssland och andra länder, att man försöker att värva svenskar. Eller det land man befinner sig i. Att man försöker värva dem som informatörer. Att man kan liksom upprätta förbindelser, att de ska på något vis, man ska. Då jobbade jag på Försvarshögskolan och hade också, antagligen tyckte man att jag hade en bakgrund där jag kunde bli intressant. Och det är inte, det ingår på något vis i spelets regler. Det är inte så väldigt unikt egentligen. Och det är ju, ryssarna gör det här väldigt mycket. Kineserna gör det också väldigt mycket. Det inträffade också. Och jag blev nyfiken så att jag gick med på att träffa dem på, vi hade då tagit kontakt innan dess med någon nu militär underrättelsetjänsten, så att de visste precis vad som var på gång. För att jag ville på något vis se hur det går till. Jag är ju nyfiken av mig. Det är det som driver mig hela tiden. Oavsett om vi talar om incels, om vi talar om annat, så är jag nyfiken på folk och på vad som händer, så att säga. Så jag ville veta hur det går till för att kunna rapportera sen till min organisation och kanske skriva om det någon vacker dag, vilket jag också gjorde. Så ja, det har hänt en del saker som du hör.
Något som jag skulle prata med dig om också innan vi lägger på, tänkte jag säga. Men det är just, du har ju själv satt in och läst på väldigt mycket om islamister.
Ja, våldsbejakande tidigare, ja.
Och nu i tider som dessa, du pratar själv om att du är väldigt orolig för vad skolan kommer gå åt, att det finns risker med allt vad det som händer. Jag pratar med väldigt många om att våldet i Sverige, kriminaliteten kommer öka. Det är inget som kommer sätta stopp nu, det är en boll som är i rullning. Är det någonting som du ser här kopplat till islamister?
Om vi talar om kriminaliteten?
Ja.
Inte direkt faktiskt. Jag tror att man ska skilja på det där lite grann. Jag tror inte att de kriminella gängen, där tror jag inte religionen har någon avgörande betydelse, även om man möjligtvis kan att det finns en ingrediens i det hela, men den är, tror jag, inte det avgörande, utan när det gäller gängkriminalitet så handlar det om väldigt mycket om värderingar och normer egentligen. Och och naturligtvis ett utanförskap. Så där ska jag nog inte tro det. Däremot om vi talar om renodlad liksom ett terrorhot, så är det fortfarande så att man anser från Säpos sida att den våldsbejakande islamismen fortfarande utgör det största hotet. Vi har kanske 2-3 tusen potentiellt farliga våldsbejakande islamister i Sverige i runda slängar. Och det är fortfarande det största hotet. Men det är också så att man inte får nonchalera högerextremismen som också, det har vi ju sett prov på nu senast i Visby där min kollega dödades. Ann-Marie Wieselgren, som var psykiatrisamordnare.
Ja, du kände henne?
Nej, jag kände henne inte. Vi hade haft kontakt någon gång eller två per telefon bara för några år sedan. Men jag tror att det var en påminnelse om också att det finns också olika typer av hot. Jag tror Säpos bedömning där också är att man vill understryka att det högerextrema, högerextremismen också utgör ett hot. Alt-right, högerextremism. Det är alltså viktigt att komma ihåg att det vi talar om här när det gäller just, om vi talar om hot och när det gäller potentiella våldsdåd, så det är inte så att det är liksom skarpa gränser mellan olika ideologier, utan om man en person som till exempel Brent Tarrant som begick det terrordådet i Nya Zeeland mot två moskéer för några år sedan, Christchurch. Där var det liksom en cocktail. Han hade lagt ut saker på incel-sajter, han hade också högerextrema åsikter. Det fanns också en ekonationalism också där. Så att det var liksom en blandning. Så att om man talar om Säpo när man ska bedöma olika terrorhot, det är en blandning. Det är som ett sorts smörgåsbord med olika idéer som man blandar. Och talar man med incel så kan du både hitta ett kvinnohat, du kan hitta antisemitism, högerextrema idéer. Så att det är på något vis en blandning på något vis. Och så att det gäller på något vis, den stora utmaningen idag är att i tid kunna identifiera den ensamme potentiella gärningsmannen. Och det är nästan omöjligt för Säpo att göra. Man kan inte ha den totala kollen. Utan där gäller det att liksom samarbeta. Det har jag betonat flera gånger. Det här måste till ett samarbete. Från skolans sida, från socialtjänstens sida. Psykiatrin också till viss del. Och Säpo. Så att det blir på något. Och inte minst familj och vänner. Som i majoriteten av fall faktiskt har känt till att någonting var på gång. Men ändå inte har slagit larm. Så det är ju det som är det viktiga idag.
Du pratade om att du tror att skolan har en utmanande tid framöver, den svenska skolan. Berätta mer.
Ja, vi har ju sett nu här på ganska kort tid 3 olika dåd, skoldåd. Det senaste nu, när precis nu i dagarna, att en 18-åring som dödade 2 kvinnliga lärare i Malmö har dömts till livstidsfängelse, den första 18-åringen för övrigt. Och det var liksom det tredje dådet inom kanske 1 års tid. Att annat i Eslöv och i Kristianstad. Och nu bara i dagarna så... senast idag när det här spelas in så tror jag att en skola fick utrymmas. Och igår så tror jag att det var 2 stycken där man grep en i Stockholm en elev som var på gång att sa att han skulle göra någonting. En skola i innerstan, Stockholms innerstad. Så att det här är verkligen jag är väldigt orolig för framtiden när det gäller just svenska skolor, att det kommer hända någonting igen där. För det finns också en viss copycat effekt här, att man liksom ofta har, ibland så kan man ju också ha haft kontakt med varandra innan. I Eslöv och Kristianstad hade de kontakt med varandra, de eleverna, innan via nätet. Det finns en risk för en copycat-effekt också, att man tar efter det som har hänt tidigare. Så att man bör vaksam, och skolpersonal måste få mycket, mycket mer stöd. Och samarbetet mellan skola och polis och socialtjänst måste bli bättre. Men det tror jag är på gång nu faktiskt.
Vilka är det som gör det och varför gör de det?
Ja, det kan finnas olika motiv. Men en skolelev kan ju... Det kan ju vara så att det kan vara psykisk ohälsa. Man kan känna att man befinner sig utanför. Man får inte vara med i gänget, liksom i gruppen, i klassen. Man kan ha svårt från början kanske att få sociala kontakter och etablera det. Känner sig utanför, och sen så kan det bli så att man mer och mer börjar känna att man vill slå tillbaka. Ingen accepterar mig, jag får inte vara med. Och så börjar den här liksom olyckliga utvecklingen. Man kanske känner att man vill på något vis slå till mot skolan som sådan. Eller också kan man kanske ha kommit på kant med någon lärare eller någon annan elev. Och sen så går veckorna och månaderna och det blir värre och värre på något vis. Och man liksom känner att man får bekräftelse på att man inte duger på något vis. Och sen kan det kanske hända någonting, en besvikelse. Någonting händer. När det gäller just den här Malmö-eleven, tror jag att han inte, om jag inte minns fel, han körde upp och fick inte sitt körkort, och han blev också besviken på gymnasiearbetet som inte blev som han hade hoppats på. Så att det verkade vara en utlösande faktor som gjorde att han till sist bestämde sig för att nu måste någonting hända. Så att det är en gradvis utveckling. Men där gäller ju liksom att fånga upp de här i tid.
Now it's time for Tre Sista Frågor.
Vi kommer in på de 3 sista frågorna. Och första frågan då. Om det är så att man vill göra det man kan för att må bättre, är det någonting som du tänker på då som man ska göra?
Ja, det beror lite på vad det handlar om egentligen. Men om man mår så dåligt så att man på något vis behöver vårdens hjälp, då ska man naturligtvis söka. Man ska inte vara rädd att söka hjälp. För det finns som sagt hjälp att få. Allt ifrån om det skulle behövas samtalskontakt, samtalsstöd, terapi, till medicinering, till inläggning i värsta fall. Mår man dåligt av andra skäl så kanske det räcker med familj och vänner som stöd. Eller någon utomstående som kan hjälpa till, en kompis som man kan snacka med helt enkelt. Det beror lite på vad anledningen till. Det är lite svårt att svara generellt. Men också, jag tror också att det är viktigt att man som förälder säger till barnet att livet inte alltid är på topp. Jag tror att det är ganska vanligt idag att barn växer upp med den konstiga föreställningen att man ska vara lycklig i varje givet ögonblick. Och är man inte lycklig så är det någonting som inte stämmer, och då måste samhället hjälpa till. Jag raljerar lite grann nu, men jag tror ändå att jag är någonting på spåren här, därför att jag märker det, vi märker det också som jobbar inom vården, att det finns någon sorts konstig förväntan att livet alltid ska vara perfekt, och det är inte så. Alltså vår hjärna är ju inte, vår hjärna är inte konstruerad för att vi ska vara lyckliga hela tiden, den är ju konstruerad för att vi ska överleva från början egentligen, det är det handlar om. Och sen om man kan vara lycklig i period i livet, det är en bonus, som jag ser det. Så att det är på något vis en... jag tror att man måste uppfostra barnen genom att inte bara sätta gränser, men också på något vis få dem medvetna om att man måste liksom jobba ganska hårt för att uppnå någonting i livet. Och det är inte alltid man kan vara lycklig och nöjd, utan det är någonting som händer då och då. Mm. Och växer man upp i den föreställningen att man hela tiden har någon sorts, att det är någon sorts medborgerlig rättighet att alltid vara i harmoni och balans och så vidare, då tror jag att man har svårt att klara av det här livet, för det kommer finnas hinder, och man kan inte bli vad som helst man bara jobbar hårt för, det funkar inte så heller, man måste också ha en talang. Så att jag tror att man har missat den här realitetsanpassningen också i många fall.
Har du någon bok att rekommendera utöver din egen bok?
Min egen bok. Ja, vill man läsa den här senaste nu om incels, så rekommenderar jag det varmt. Både som ljud, om man vill lyssna på den eller om man vill läsa den.
Superspännande. Jag lägger den här också på beskrivna incel, min bok om ofrivillig celibat och en mansroll i kris.
Ja, vad kul. Ja, den skulle vara kul om man lyssnade och läste på. För att det är ju faktiskt den första boken i världen som baserar sig på personliga möten med incel och incelrörelsen faktiskt. Till min förvåning så har ingen gjort det här tidigare, och det känns extra kul naturligtvis.
Verkligen. Om vi går in på sista saken då. Är det något motto som du lever efter? Har du något ordspråk eller har du något som har satt sig fast hos dig?
Inte något motto direkt, men jag har alltid haft känt en tacksamhet för att jag lever, att jag har den privilegiet att kunna ha hälsan i behåll och kunna leva privilegierat liv genom att jag lever i Sverige, i den delen av världen, och att jag lever i en demokrati. En demokrati som vi måste slå vakt om och inte ta för givet. Det är nog det som jag, och att inte ta någonting för givet, det är det jag lever, jag försöker leva efter i alla fall.
Om det är så att man vill läsa din bok, så lägger den här om incel, och kan man komma i kontakt med dig på något sätt?
Absolut, jag har en hemsida, stefankrakowski.com, dyker man rätt in i allt som händer.
Fantastiskt, jag lägger den här i beskrivningen också. Du, stort tack att du kom hit och berättade om allt ifrån helt sjuka historier, jag har aldrig hört talas om så sjuka historier, till självklart om incelrörelsen och dina möten kopplat kring det.
Tack för att jag fick komma.
Stort tack, Stefan Krakowski.
Tack själv.
Fram Gangs Button with Alexander Pelleros.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns, so you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.